I bygden en del stugor och byggnader som man har som kulturbyggnadsmärke, trots att en del gick upp i rök under bränslekrisens dagar. En del av dem står kvar. Bland annat kan nämnas Norrbo, Grenadjertorp nummer 7 på Norrbotorps ägor och Hagebylöt, nu mitt i den nya bebyggelsen, samt Korskullen på Minnsjö ägor, den allra vackraste och välvårdade av alla i bygden. Och till slut hela Gästgivaregård, som haft en stor roll i flera århundraden i landsbygdens kommunikationer. Många backstugor byggdes i slutet på 1700-talet och i början av 1800-talet utan att fråga om lov av markägaren. Ibland var det inte utrett vem som var ägare till marken. Men stugorna tillföll så småningom jordägaren utan någon som helst ersättning till husägaren. Föga anade väl den som byggde en stuga i backen där de fyra vägarna möts vid ån att det skulle bli en centralpunkt av betydande mått för ortens befolkning. Så småningom blev här en viktig rastplats. Här uppfördes ett stall för dragare så vägfarande kunde övernatta, de som skulle vidare till torghandel och marknader i Norrköping, som började växa till en stor industristad, där befolkningen i landsbygden fick en god avsättning av sina produkter. De kom från Yxnerum, Östra Ryd, Gårdeby, Örtomta med flera orter. Men de vägfarande behövde ju även mat och dryck, varför det snart blev krog. Nu fick det namnet Klubben. Det verkar engelskt. Det sägs att det var en hemvändande sjöman som gav platsen dess namn. I mitten av 1800-talet startade det en medlem av släkten Westerdahl på Tvedala en lanthandel, men omkring 1880 övertogs affären av två bröder Jonas och Melker Hesse. Nu fick de hyra lokalen av hyrlingen Filikomiss. Det blev redan från början stor omsättning av varor, inte bara livsmedel utan även järnvaror, kemikalier, färger och manufakturer, läder och foder. Alla varor hämtades hos grossister i Norrköping. Samtidigt som de övertog affären förvärvade de jordbruksfastigheten Önstorp för att få plats och foder för sina hästar samt bostad åt en anställd man för skötsel av lantbruket samt för körning av varor från Norrköping 2 gånger i veckan. Det var tunga lass på den backiga vägen, varför de för det mesta hade 3 hästar framför vagnen. Huset ökades ut något när det på 1900-talet blev postkontor sedan klockare Fallén upphört med utdelning av post. Den bars i en läderväska 3 gånger i veckan från Söderköping av en man som kallades Post-Johan. Samma år kom telefon till bygden med en ledning från Norrköping med telefonväxel som skulle betjänas av affärsinnehavaren. Det var inte så stor anslutning av abonnenter i början. Det var Hyringe, Tvedala, Norrbo och Kantor Färb samt en telefon för allmänheten in i affären. För allmänheten var det märkligt att så viktigt instruktion som ålderdomshem, barnmorska, pastorsexpedition eller fjärdingsman ej hade någon telefon förrän i mitten av 20-talet. Innan bilen blev var mans egendom så startade Norra Tjusts trafikbolag en busslinje för Norrköping, men nu utökades så småningom i alla vägar i bygden så att vägkorset vid Klubben blev en busscentral med mängder av resande från alla väderstreck, men nu helt upphört. Under 1800-talet och i början av detta århundraden syntes en del ståndpersoner på vägarna till kyrka och andra resmål med livrédklädda kuskar med fyrspann för vagnarna, en ståtlig syn, nämligen överste Anström på Korsätter, herrskapet av Tvedala, Klingspor i Minnsjö samt från hyrlingen greve Strömfelt, som innehade patronus. Han hade ensamrätt att tillsätta kyrkor i församlingen. Den sista ordinarie kyrkan i församlingen tillsattes av honom, nämligen Magnus Wesén, som var i tjänst till 1918. 1907 byggdes ett nytt ålderdomshem, Soliden. Byggmästare var Torino Strauid. Det gamla finns ännu kvar i vägkorset vid Norrköpingsvägen. Nu bebodd av andra hyresgäster. Fattigstugan, som den då benämndes, innehöll två stora rum, ett för kvinnor och ett för män. I ett hörn var inrett en bur med träspjälor som användes för en mentalsjuk kvinna, Lotta. Ett litet kök samt på vindsvåningen två smårum för förstörandarinnan som var änka med två små barn. Inga som helst bekvämligheter fanns, såsom vatten och avlopp. Allt vatten fick bäras från någon. För värmen svarade en rörspislar som eldades med risbränsle som bönderna körde dit. Det lades i en stor hög på B-backen där jonen fick slita loss för att få loss en risbörda. Det nya hemmet Soliden, inredningen var i stort sett samma som i gamla, något större och ljusare. Men på övre botten var rum för förståndarinnan, ett rum med kök samt en lägenhet lika stor för barnmorskan. Här fanns ej heller några bekvämligheter, endast det grävdes en källa på andra sidan vägen försedd med en handpump. Eftersom det var undervisning i trädgårdsskötsel i skolan fick kantor Färby uppdrag att anskaffa lämpliga fruktträd och med pojkarna hjälp plantera ett antal träd kring hemmet. Jag minns ännu idag när de ställde upp på skolgården med spadar och var sitt fruktträd. Några av dem kommer jag ihåg, nämligen Fredrik Tern, Stavlöten, Elis Pettersson, Färdala, Gunnar Nyqvist, Soliden och John Jonsson, Prästgården. Föreståndarinnan var under denna tid änkefru Emma Nyqvist. I början av 1930-talet var det dag för uppbrott från Soliden av de gamla. Hemmet blev av tillsynsmyndigheterna förklarat otjänligt och omodernt för sitt ändamål. Inga badrum, toaletter eller vatten med avlopp fanns. Kommunen gjorde upp ett avtal med grannkommunen Rothem om ett antal platser i deras nybyggda ålderdomshem i närheten av Söderköping, Hammarsbången, där varje intagen fick ett eget rum med alla tänkbara bekvämligheter. Gamla Soliden kom sedan att i många år att användas som skollokal utan några större förändringar. Kyrkobyn. Kring kyrkan finns en del gamla och minnesvärda hus. Som Röda stugan, det var i början på 1800-talet tjänstebostad åt kommunister som var medhjälpare åt kyrkoherden, då kyrkan hade hand om undervisningen. 1907 var kaplanen Johan Fadelsson i tjänst. Mark till klockarjorden skänktes av generallöjtnant Jakob Urenskjöld på 1700-talet, som då var ägare till hyrling med flera gårdar. Den första jag minns som var i tjänst var klockaren och skolläraren Fadén med bostad i Klockaregården, numera församlingshem. Klockaren hade förutom undervisning många andra uppdrag, vaccinering av barn, tandutdragning, auktioner och andra uppdrag. Fastighetsmäklare, boutredare, bankir samt många kommunala uppdrag. Det berättas att när han kom för att tillträda sin tjänst färdades han gående med sina tillhörigheter i en nattsäck, blommig, en så kallad hemlängtan. Men var vid sin död en mycket förmögen man. Den gamla skolan låg i Lövdungen omkring 100 meter norr om kommunistergården. Där synes ännu ett par villvuxna äppelträd. Platsen kallas ännu idag av äldre människor för gamla skolan. Den var nog ej byggd för detta ändamål utan antagligen mangårdsbyggnad för Norrbo innan laga skifte ägde rum. Den användes till 1885 då kyrkskolan var färdig. När ritningarna var färdiga och godkända på den nya skolan beslöts av någon anledning att vända på huset så att den södra delen kom mot norr. Här bodde på övre våningen kantor Axel Färb med sin familj, barnmorska gift med kyrkovaktmästaren Johan Johansson samt småskolärinnan Lovisa Jonsson. Hon hade bara ett rum med kakrum där hon fick laga sin mat. Emellan de båda skolsalarna på nedre botten fanns ett kök gemensamt för familjerna med en stor bakugn samt tvättstugan användes den även till. Där hade vi vårt avklädningsrum och matrum för ett 40-tal barn. Man kan ju tänka sig hur besvärligt det var för de som arbetade med storbak och tvätt. Kläder och magknyten blev fuktiga av ånga och all trängsel mellan bakplåtar och tvättbaljor. Många år har gått sedan min far Oskar och hans tvillingsbror Otto Sköld skildrade sina upplevelser i folkskolan åren 84-88. De var söner till indelte soldaten Carl Sköld Vena Rote. Skovägen var lång, en 12 kilometer. Den varma årstiden gick vi barfota. Klockan 12 började skolan. Det var varannandagsläsning. Till matsäck hade vi med oss ett par hårda brödbitar någon gång med smör på, men för det mesta fläskplott eller inget alls samt mjölk så var det nästa var sur den varma tiden och förvandlades till is på vintern. Gammal i tjänsten och som undervisade med hårda metoder, hårdragning, örfilar samt haga med olika tillhyggen, svor och röd på alla ungarna. Det var med en viss fruktan där vi satt i våra bänkar. Det gick inte att klaga i hemmen. Våra föräldrar och vi barn hade ju lärt oss i Luthers katekes att man skulle vara överheten underdånig som var tillsatt av Gud. Men vi barn blev ju härdade när man skulle ut i förvärvsarbete vid 14 års ålder i den hårda verkligheten. Sista året i gamla skolan fick vi en ung och ny lärare, kantor Axel Färb, som hade mer humana metoder i sin undervisning. Aga förekom sällan, men ordningen var ändå god. Och trots vår motvilja för skolan med dessa läxor började vi trivas med undervisningen. Berättare Uno Norrbom.